Kapitel 4. Ett erbjudande. Sidan 59. Efter att Golamen hade försökt döda Mert präglades dagarna allt mer av en rytm som Mert fann outsägligt irriterande. Den grå himlen förändrades aldrig, förutom att den då och då gav ifrån sig en regnskur. Det pratades på gatorna om att en man hittats dödad av en varg strax utanför staden, med halsen uppsliten. Folk var inte oroliga, bara nyfikna. Det var många år sedan någon sett vargar i närheten av Ibordar. Mert var däremot bekymrad. Stadsfolk trodde kanske att en varg kunde komma så nära in på stadsmurarna. Men han visste bättre. Golamen hade inte gett sig av. Hörnan och de andra rödarmarna vägrade envist att lämna staden under föregivande att de skulle beskydda honom. Värnin vägrade utan att uppge några skäl alls, såvida inte en framuttrad kommentar om att Matt hade öga för snabba hästar skulle räknas. Fast å andra sidan spottade han när han sagt det. Richelle, vars olivhyade anlete var så skönt att man måste svälja, och vars stora mörka ögon så insiktsfulla att han blev torr i munnen, frågade hur gammal Oliver var. När han svarade att pojken närmade sig 10 såg hon förvånad ut och knackade sig tankfullt på läpparna med pekfingret. Men om hon ändrade hans lektioner så kom han likväl fortfarande därifrån sprudlande av kommentarer om hennes barm och om böckerna hon läste för honom. Mert trodde nästan att Oliver skulle kunna avstå från de partier orm och räv som de spelade varje kväll om han varit tvungen att välja mellan det och Richelle och böckerna. Och när pojken sprang ut från rummet som en gång varit Mert hände det ofta att Thom istället slank in med harpan under armen. Det räckte fuller väl för att Mert skulle skära tänder, men det var ändå inte hälften. Thom och Beslan gick ofta ut tillsammans utan att inbjuda honom att följa med och var borta halva dagen eller halva natten. Ingen av dem sa ett ord vidare om deras planer, men Thom hade i varje fall skam nog i kroppen att se generad ut. Mert hoppades att de inte skulle dra folk i döden förgäves, men de visade inte mycket intresse för hans åsikter. Beslan blängde surt så fort han fick syn på Mert. Julian fortsatte smyga omkring i de övre våningarna och blev sedd av Sharroth, vilket ledde till att han blev hängd upp och ner från en bjälke i stallet och pryglad. Mert såg till att Värnin tog hand om Tyreniens blåmärken. Karn hävdade att det kunde gå på ett ut att sköta sjuka hästar och sjuka människor och varnade Julian för att det kunde bli värre nästa gång. Men den idioten var tillbaka på övervåningen redan samma kväll, fortfarande grimaserande så fort skjortan nuddade ryggen. Det måste vara en kvinna, men tjuvjägaren vägrade att säga någonting. Mert misstänkte att det handlade om någon av de shonshanska adelskvinnorna. Om det varit någon tjänstekvinna från palatset kunde de ha träffats i hans eget rum nu när Thom så sällan var där. Det kunde knappast vara Sharroth eller Tuon, men de var inte de enda shonshanierna av det sanna blodet i palatset. De flesta av de shonshanska ädlingarna hyrde rum, eller oftast hela hus i staden. Men flera hade kommit med Sharroth och flickan hade också haft en handfull med sig. Mer än en av kvinnorna såg nog så tilltalande ut trots sina besynliga frisyrer och sitt sätt att sätta näsan i vädret så snart de såg på någon vars tinningar inte var rakade. Om de överhuvudtaget la märke till dem vill säga. Visserligen verkade det otroligt att någon av dessa högdragna kvinnor skulle ha någonting till övers för en man som bodde bland tjänarna. Men så kunde kvinnor också ha besynlig smak när det gällde män. Vem det än var kunde hon säkert låta halshugga tjuvjägaren om han gjorde någonting som misshagade henne. Men när en man drabbades av den här sortens feber måste den få läka ut av sig själv innan han kunde tänka klart igen. Kvinnor gjorde underliga saker med mäns huvuden. De nyanlända skeppen spydde ur sig folk och djur och föremål dag efter dag, i en sån mängd att stadsmuren skulle ha sprängts inifrån om alla hade stannat. Men människorna strömmade genom staden och ut på landet med sina familjer och vagnar och kreatur, redo att slå ner bopålarna. Soldater passerade också igenom i tusental. Välordnade infanteri- och kavalleriavdelningar som förde sig som veteraner i sina bjärt målade rustningar. De rörde sig norrut och österut över floden. Matt gav upp sina försök att uppskatta hur många de var. Ibland såg han sällsamma djur, men de flesta av dem togs i land utanför staden för att de inte skulle behöva färdas genom gatorna. Tormerna, som liknade treögda katter med bronsfjäll, var stora som hästar och kunde genom sin blotta närvaro få de flesta riktiga hästar att råka i panik. Och kormerna, som mest liknade manshöga vinglösa fåglar med stora, ständigt klippande öron och grymma näbbar som verkade längta efter kött att slita sönder. Där fanns väldiga sreditar med långa nosar och ännu längre betar. Rakenar och större torrakenar flög från sin landningsplats nedanför Rahard. Jättelika ödlor med fladdermusvingar som bar folk på ryggen. Det var inte svårt att lära sig namnen på dessa vidunder. Alla shonshanska soldater diskuterade gärna hur nödvändigt det var med rakenar för spaning. Carlmans fenomenala spårförmåga. Huruvida sreditar dög till annat än att forsla tunga bördor och att Tormer var för intelligenta för att man skulle kunna lita på dem. Han fick veta många intressanta saker av män som var intresserade av ungefär samma saker som de flesta andra soldater. Någonting att dricka, en kvinna och ett parti tärning. Inte nödvändigtvis i just den ordningen. Dessa soldater var mycket riktigt veteraner. Shonshen var ett imperium som var större än alla riken mellan Arith-havet och världsryggen. Hela detta välde lydde under samma kejsarinna. Men en historia full av revolter och uppror sörjde för att soldaterna höll liv i sina färdigheter. Men bönderna skulle ändå bli svårare att hantera. Alla soldater drog förstås inte vidare. En stark garnison fanns kvar, bemannad inte bara med shonshanier utan även med stålbeslöjade tarabonesiska lansiärer och amadisiska pikenerare vars harnesk målats för att likna shonshanska rustningar. Och även altaraner, utöver knäktarna som hörde till Tailins hus. Enligt shonshanierna var de altaraner som kom från inlandet, med röda sträckkors och tvärs över harnesken, lika mycket Tailins soldater som vakterna framför Tarasin-palatset. Men märkligt nog tycktes det inte glädja henne. För all del gjorde det inte kararna från inlandet särskilt glada heller. De och männen i huset Mitchobars grönvita färger blängde på varandra som främmande hankatter instängda i ett litet rum. Det blängdes mycket både här och där. Tarabonier blängde på amadisier, amadisier på altaraner och vice versa. Gamla ingrodda motsättningar bubblade upp till ytan. Men ingen gick längre än till att hötta med näven och uttala några välvalda ord. 500 man ur dödsgardet hade gått i land från fartygen och stannade av någon anledning kvar i Ibordar. Den sorts brottslighet man vanligen brukade få räkna med i stora städer hade sjunkit dramatiskt under Shonshens välde. Men vakterna ur dödsgardet patrullerade likväl gatorna som om de väntade sig att ficktjuvar, rånare, bråkmakare och kanske rent av fullt beväpnade band med stråtrövare skulle komma framhoppande ur gränderna. Altaranerna, amadisierna och tarabonierna höll sitt humör i schack. Ingen annan än en dåre försökte diskutera med dödsgardisterna, i varje fall inte mer än en gång. Ytterligare en avdelning av dödsgardet hade etablerat sig i staden. Det var något så otroligt som en trupp på 100 oger, också de i rött och svart. Ibland patrullerade de med de andra, ibland vandrade de omkring på egen hand med sina långskaftade yxor över axeln. De liknade inte alls Mats Van Loyal. Och för all del hade de samma breda näsor, tofsprydda öron och långa ögonbryn som hängde ner till kinderna kring tekopps stora ögon. Men dessa trädgårdsmästare såg alla ut som om de funderade på om man behövde beskära folk på en arm eller två. Ingen var dum nog att bråka ens en gång med ogirträdgårdsmästarna. Tjonkörnierna strömmade ut från Ibordar och nyheterna strömmade in. Även om köpmännen var tvungna att husera i värdshusens vindskontor hindrade det dem inte från att sitta och vräka sig i skänkrummet med en pipa och berätta saker som de visste att ingen annan kände till. Så länge inte berättelserna inverkade menligt på deras affärer. Köpmännens vakter brydde sig inte mycket om förtjänster som de ändå inte skulle få dela, så de berättade vad som helst. En del av det var sant. Sjömännen drog en skröna för vem som helst som bjöd på ett stop öl eller ännu hellre glödgat vin. Och när de hade druckit en stund pratade de ännu mer. Om hamnar de hade besökt, händelser de hade bevittnat och förmodligen även sånt de drömt när de senast tagit sig en ordentlig bläcka. Likväl var det tydligt att världen utanför Ibordar kokade och sköd som själva stormhavet. Rykten om Eil som plundrade och brände byar och gårdar kom överallt ifrån. Och det var inte bara de tjonkjanska härarna som var i rörelse. Härar i Tyr och Morrowind, i Eradoman och Andor. I de delar av Amadisia som fortfarande inte kontrollerades av tjonkjen. Och dussintals väpnade styrkor som var för små för att kallas härar i själva Alteras huvudområden. Bortsett från när det gällde männen i Altaro och Amadisia verkade ingen helt på det klara med vem som tänkte strida mot vem. Och det rådde vissa tvivel angående dem i Altara. Altaraner hade en förmåga att utnyttja oroligheter för att försöka ge sina grannar betalt för gammalt groll. De nyheter som skakade om allra mest i staden handlade emellertid om Rand. Matt gjorde sitt bästa för att inte tänka på honom eller Perrin, men det var svårt att undvika de där underliga färgvirvlarna i huvudet när draken återfödd var på allas läppar. Draken återfödd var död, påstod en del, mördad av Aes Sedai, av att hela Vita tornet gått till samlat anfall mot honom i Carhaine, eller kanske i Ilien, eller Tyr. Nej, de hade kidnappat honom och nu hölls han fången i Vita tornet. Nej, han hade begett sig till Vita tornet av egen fri vilja och avlagt en trohetsed inför den ämelintronande. Det sista var det många som trodde på eftersom det fanns ett flertal män som påstod sig med egna ögon ha sett en kungörelse undertecknad av Elaida själv där just detta tillkännagavs. Matt hade sina tvivel. I varje fall om att Rand skulle vara död eller ha avlagt någon ed. Av någon besynlig anledning var han övertygad om att han skulle veta om Rand dog. Och vad trohetseder beträffade trodde han inte att Rand frivilligt skulle bege sig inom 100 miles avstånd från Vita tornet. Draken återfödde eller ej, mer förnuft än så måste han ha. Dessa nyheter, alla de olika varianterna, rörde om bland tjonsen som om någon rört runt med en käpp i en myrstack. Dag som natt ekade det av stöveltramp i Terrasin-palatsets korridorer när bittra officerare stegade fram med sina sällsamma plymförsedda hjälmar under armen. Kurirer ilade ut från Ibordar, både till häst och på Toraken. Sal Damer och Damener började patrullera gatorna istället för att bara vakta portarna, åter på jakt efter kvinnor som kunde leda kraften. Matt höll sig ur vägen för officerarna och nickade hövligt mot Sal Damerna när han passerade någon på gatan. Hur Rands situation än såg ut i verkligheten kunde han inte göra någonting åt den här i Ibordar. Först måste han ta sig bort från staden. Morgonen efter att Golamen försökt döda honom knycklade Matt ihop vartenda ett av de långa rosa banden till en stor boll och brände dem så snart Tylin lämnat sviten. I elden hamnade också en rosa rock hon låtit sy upp åt honom, två par rosa byxor och en rosa mantel. Stanken av bränt ylle och siden fyllde rummet och han öppnade fönstren för att släppa ut oset. Men egentligen struntade han i lukten. Han kände en stor lättnad när han drog på sig sina klarblå byxor, en broderad grön rock och en blå mantel med plågsamt pråligt mönster. Inte ens spetskragen och manschetterna besvärade honom. Inget av det var rosa och det räckte. Han ville aldrig se någonting med denna färg igen. Sen tryckte han på sig hatten och linkade ut från Terrasin-palatset med förnyad beslutsamhet för att leta upp det krypin han behövde för att förbereda sin flykt. Om han så måste besöka varenda krog, vartenda värdshus och vartenda sjömanshak i hela staden 10 gånger om. Till och med dem i Rahad. 100 gånger om. Gråmåsar och svartvingade svepnäbbar kretsade på en blygrå himmel som utlovade mer regn, och den isande, saltdoftande vinden som drog över Molharas torg slet i hans mantel. Han stötte staven i gatstenarna som om han försökte krossa dem en efter en. Ljus. I värsta fall skulle han följa med Luca i de kläder han hade på sig nu. Luca kanske skulle låta honom förtjäna uppehället som narr. Förmodligen skulle Karn insistera på det. Fast då skulle Matt åtminstone få vara nära Aludra och hennes hemligheter. Han hade tillryggalagt hela torgets bredd innan han insåg att han befann sig framför en välbekant vit byggnad. Ovanför den välvda dörren hängde en skylt med namnet Vandrande kvinnan. En reslig kar i svartröd rustning klev just ut och ställde sig för att vänta på stallknäkten som skulle komma med hans häst. 3 tunna svarta plymer prydde hjälmen under hans arm. Mannen hade ett rättframt ansikte och grå stråk vid tinningarna. Han såg inte på Matt och Matt undvek att titta på honom. Hur trevligt denne mans yttre än var tillhörde han likväl dödsgardet, och dessutom var han fangeneral. På Vandrande kvinnan, som låg så nära palatset, var vartenda rum uthyrt till högt uppsatta shonshanska officerare. Och av den anledningen hade han inte besökt värdshuset sedan sin konvalescens. Vanliga shonshanska soldater var det för det mesta inget fel på. De var ofta beredda att ägna halva natten åt tärningsspel och betala laget runt när det var deras tur. Men de högre officerarna var inte bättre än adelsmän. Inte desto mindre måste han ju börja någonstans. Skänkrummet var nästan som han mindes det. Högt i tak och väl upplyst av lamporna som prydde alla väggar, tända trots den tidiga timman. Tjocka fönsterluckor täckte de höga valvfönstren nu för att hålla värmen inne. Och i båda de långa eldstäderna knastrade och sprakade ett par rejäla brasor. Ett tunt is av piprök fyllde luften tillsammans med de delikata dofterna från köket. 2 kvinnor med flöjter och en man med en trumma mellan knäna spelade en rask ibodarisk melodi som han nickade takten till. Så långt var det ungefär som när han bodde här själv. Men vid alla borden satt det nu shonshanier. En del i rustning och andra i långa broderade rockar. De drack, pratade och studerade kartor som de hade brett ut på borden framför sig. En gråhårig kvinna med en låga broderad på axeln, Der Saldamernas emblem, verkade avlägga rapport vid ett bord. Och vid ett annat stod en mager Saldame med en rundlagd daemon bakom sig. Av allt att döma i färd med att ta emot order. Flera av shonshanierna hade rakat nacken och sidorna av huvudet så att det såg ut som om de hade skålar på sig, medan det hår som fått vara kvar bak hängde i ett slags lång svans som på männen var axellång och på kvinnorna ofta nådde ända till midjan. Detta var vanliga furstar och furstinnor, inte stor det ena eller andra, men det spelade ingen större roll. En ädling var en ädling och dessutom uppvisade även de män och kvinnor som gick för att få tag i skänkflickor som kunde ge dem mer att dricka. Också de officerares nedlåtande, lismande drag, vilket innebar att de som de sprang ärenden åt var så högt uppsatta att det inte gärna kunde betyda annat än bekymmer. Flera la märke till honom och såg ogillande ut. och det var nära att han gick därifrån. Sen såg han värdinnan komma ner för trappan utan räcke i bakre delen av rummet. Chechal Annan var en värdig, brunögd kvinna med stora guldringar i öronen och en del grått i håret. Hon var inte från Ibodar, förmodligen inte ens från Altera, men bar likväl landets traditionella bröllopskniv hängande med skaftet nedåt i klänningens djupa, smala urringning. Och i skärpet hade hon en lång, krökt dolk. Hon visste att han antogs vara en ädling själv, men han visste inte längre i vilken utsträckning hon trodde på det, eller för all del hur stor glädje han skulle ha av det, ens om hon svalde skrönan med hull och hår. I vilket fall som helst fick hon just då syn på honom och log ett vänligt välkomnande leende som gjorde henne ännu vackrare. Han kunde inte göra mycket annat än att gå fram och förhöra sig om hennes hälsa, om än inte allt för ingående. Hennes muskulösa make var kapten på en fiskeskuta och hade fler ärr efter dueller än Mert ville tänka på. Hon ville genast veta hur det var med Ninive och Elaine och, till hans förvåning, om han visste någonting om fränderna. Han hade inte haft en aning om att hon överhuvudtaget hört talas om dem. De följde med Ninive och Elaine, viskade han, och såg sig försiktigt omkring för att försäkra sig om att ingen av shunshanierna ägnade dem någon uppmärksamhet. Han tänkte inte säga mer än han borde, men blotta tanken på att prata om fränderna nästan inom hörhåll för shunshanier fick nackhåren att resa sig på honom. Så vitt jag vet är de i säkerhet allihop. Bra, det skulle smärta mig om någon av dem fått kragen på sig. Den galna kvinnan sänkte inte ens rösten. Ja, det är bra, muttrade han och fortsatte skyndsamt med att förklara sitt ärende innan hon började gasta i högan sky om hur glad hon var att kvinnor som kunde leda kraften undkommit Sjonsen. Han var också glad för deras skull, men inte så glad att han ville slå sig i bojor för det. Hon skakade på huvudet, satte sig på ett trappsteg och la händerna på knäna. Under den mörkgröna kjolen som var uppsydd på ena sidan tittade en röd underkjol fram. Ibodarierna kunde faktiskt slå en knåpare på fingrarna när det gällde färgkombinationer. Sålet av shunshanska röster kämpade med den gälla musiken kring dem och hon satt där och betraktade honom med sträng uppsyn. Du känner inte till våra seder, det är det som är bekymret, sa hon. Att hålla sig med sötnosar är en gammal och ärevördig tradition i Altera. Många ung man eller kvinna tillbringar en tid med att bli bortskämd och få presenter innan de stadgar sig. Men du ska veta att en sötnos själv får bestämma när det är dags att ge sig av. Det är fel av Tylin att behandla dig så som jag har hört att hon gör. Fast trots det, till hon förnumstigt, måste jag säga att hon klär dig bra. Hon gjorde en snurrande rörelse med ena handen. Håll ut rocken och vrid på dig så att jag kan se bättre. Mert tog ett djupt lugnande andetag och sen tre till. Färgen på hans ansikte kom av rent raseri. Det var inte för att han rodnade, sannoliken inte. Ljus visste hela staden hur det var ställt. Har du ett utrymme jag kan använda eller ej, frågade han med halvkvävd röst. Det visade sig att hon faktiskt hade det. Han kunde använda en hylla i hennes källare som hon sa var torr året om. Och så fanns ju den lilla grop under köksgolvet där han förvarat sin kista med guld en gång. Hyra för detta visade sig vara att han höll ut rocken och snurrade så att hon kunde se bättre. Hon log som en katt. En av shunshanierna, en vråkliknande kvinna i röd och grön rustning, uppskattade uppvisningen till den grad att hon slängde åt honom ett tungt präglat silvermynt. På ena sidan var det präglat med ett otrevligt kvinnoansikte, på andra med något slags tung, massiv stol. Inte desto mindre hade han fått någonstans att förvara kläder och pengar, och så snart han kom tillbaka till palatset och Tylins rum visade det sig att han hade kläder att förvara där. Jag är rädd att Ersnåds kläder är i förfärligt skick, sa Nerim dystert. Den magre, gråhårige Carhanien skulle emellertid ha använt samma sorgsna tonfall om han anmält att någon hade skickat Matt en säck eldstenar som present. Hans avlånga ansikte bar ständig sorg. Men han höll ett öga på dörren så att de inte skulle överraskas av Tylin. Alltihop är mycket smutsigt och jag är rädd att flera av Ishnots bästa rockar är förstörda av mögel. Allt sammans låg i ett skåp tillsammans med prins Berslans barndomsleksaker i Ishnod, skrattade Lupin och drog i kragsnibbarna på en svart rock som liknade Julians. Den skallige mannen var verkligen Nerims raka motsats. Trimd istället för benig, mörk istället för blek, guppande av skratt för det mesta. En tid efter Nalishins död hade det verkat som om han suckade i kapp med Nerim på samma sätt som de tävlade i allt annat. Men under de veckor som gått sedan dess hade han blivit sitt gamla jag igen. Så länge ingen nämnde hans före detta husbonde, i varje fall. Men nog är de dammiga i snod. Jag betvivlar att någon öppnat skåpet sedan prinsen la undan sina tennsoldater. Äntligen var det fart på hans tur igen. Matt sa till dem att börja flytta hans kläder till vandrande kvinnan, ett par plagg i taget, och ta med en ficka full med guld varje gång. Hans svartskaftade spjut som stod i ett hörn av Tylins sovrum tillsammans med den osträngande tjuvflodsbågen fick vänta till sist. Att få ut dem kunde bli lika svårt som att ta sig ut själv. En ny båge kunde han alltid göra. Men sin Ashandarei tänkte han inte lämna kvar. Jag betalade ett alldeles för högt pris för eländet för att lämna det kvar, tänkte han, och fingrade på ärret innanför sidensjalen han hade om halsen. Ett bland de första av alldeles för många ärr. Just det skulle ha varit trevligt att kunna tro att han hade mer att se fram emot än bara ärr och strider som han inte önskade. Och en hustru som han inte heller ville ha eller ens träffa. Det måste finnas någonting mer. Men först gällde det att ta sig helskinnad från Ibordar. Det var det viktigaste just nu. Lupin och Nerim lämnade honom bugande med så mycket guld som skulle ha rymts i två feta börsar utportionerat i sina kläder så att det inte skulle bli några bulor. De hade knappt hunnit lämna rummet förrän Tylin kom in och ville veta varför hans båda betjänter hade kapplöpning i korridoren. Om han hade varit trött på livet skulle han ha sagt att de sprang i kapp för att se vem av dem som skulle komma först i värdshuset med hans guld eller kanske bli först att börja rengöra hans kläder. Istället gjorde han vad han kunde för att leda bort hennes tankar från frågan och snart hade denna syssla jagat bort alla andra tankar ur hans huvud utom möjligen en vag känsla av att hans tur äntligen börjat ge utdelning i annat än spel. Kronan på verket skulle vara om Alludra han ger honom det han ville ha innan det blev dags att ge sig av. Tylin gick in för det hon gjorde och Matt glömde bort allt vad både Alludra, fyrverkerier och flyktplaner hette. Ett tag i varje fall. Efter att ha sökt runt i staden en stund hittade han slutligen en klockgjutare. Det fanns en hel rad hantverkare som tillverkade gånggångar i Ibordar, men bara en klockgjutare. Gjuteriet låg utanför västra muren. Klockgjutaren var en blek, otålig kar som svettades i hettan från sin stora smältugn. Gjuteriets enda kokheta rum som skulle ha kunnat vara något slags tortyrkammare. Från taket dinglade kättingar att lyfta godset med och då spydde smältugnen ut lågor som kastade fladdrande skuggor och gjorde Matt halvblind. Knappt hade han hunnit blinka bort efterskenet från ett utbrott innan nästa fick honom att börja kisa igen. Arbetare som badade i svett hällde smält brons från ugnens smältdegel ned i en fyrkantig form, halvannan gång så hög som en vuxen man som baxats på plats med trissor. Andra stora formar stod här och där på stengolvet tillsammans med en uppsjö mindre i skiftande storlekar. Ers nåd behagar skämta. Mäster Sutoma lyckades skrocka. Men han såg inte särskilt road ut med det fuktiga svarta håret klistrat mot ansiktet. Skrattet lät tomt och ihåligt och han kastade ideliga blickar på sina arbetare som om han misstänkte att de skulle lägga sig på golvet och somna ifall han inte hela tiden höll dem under sträng uppsikt. Inte ens en död skulle ha kunnat sova i den hettan. Märts skjorta var redan så fuktig att den klibbade fast vid huden och på sina ställen hade svetten trängt igenom rocken också. Jag vet ingenting om illuminatörer, er snåd, och vill ingenting veta. Fyrverkerier, det är bara meningslöst bjäfs. Inte som klockor, om er snåd ursäktar. Jag har mycket att göra. Storförstinnan Sharroth har beställt en uppsättning på 13 segerklockor. De största klockor som någonsin gjutits någonstans. Och Calvin Sir Thomas ska gjuta dem. Att det gällde en seger över hans egen hemstad tycktes inte bekomma Sir Thomas det minsta. Det sista var nog för att han skulle flina brett och gnugga sina beniga händer. Matt försökte få Aludra att vekna, men kvinnan kunde lika gärna själv ha varit gjuten i brons. Nå, när hon slutligen lät honom lägga armen och midjan på henne var hon för all del betydligt mjukare än brons. Men inte ens med en rad kyssar som kom henne att själva kunde han rubba hennes beslut. Jag tror inte på att berätta mer för en man än han måste veta, sa hon andlöst när de satt sida vid sida på en vadderad bänk i hennes vagn. Mer än kyssar tillät hon inte. Men när det gällde dem hade hon varit mycket entusiastisk. De tunna, pärlsmyckade flätor hon börjat ha håret i var alldeles trassliga. Men sladdrar, inte sant? Pladder, pladder, pladder. Och ni vet själva inte vad ni ska säga härnäst. Dessutom kanske jag gav dig gåtan för att du skulle komma tillbaka, eller hur? Sen satte hon igång att göra sitt hår ännu oredigare, och hans också. Däremot gjorde hon inga fler nattblomster. Inte sen han berättat om högkvarteret i Tanshiko. Han försökte se på ytterligare 2 besök hos mäster Sir Thomas. Men vid det andra hade klockgjutaren bommat för dörrarna för honom. Han höll på att gjuta de största klockor som någonsin gjorts. Och det skulle ingen löjlig utlänning med en massa befängda frågor få sinka. Tylin började lacka pek- och långfingernaglarna på båda händerna gröna, även om hon inte rakade sidorna på huvudet. Det skulle hon så småningom, sa hon, och drog tillbaka sitt hårsvall med händerna medan hon studerade sin spegelbild i spegeln på sängkammarväggen. Men hon ville vänja sig vid tanken först. Hon anpassade sig allt mer till Sjonsen, och han kunde inte klandra henne för det, hur många mörka blickar Beslan än gav sin mor. Hon kunde omöjligen misstänka någonting om Aludra. Men dagen efter att han kysste illuminatören första gången försvann de marmorliknande tjänstekvinnorna från hennes rum och ersattes av vithåriga, skintorra gummor. Tylin tog för vana att sticka sin krökta slidkniv i en av sängstolparna på natten, nära till hans, och funderade högt hur han skulle se ut i en Dacovals skira skrud. Faktum var att det inte bara var nattetid hon satte kniven i sängstolpen. Flinande tjänarinnor började kalla honom till Tylins rum helt enkelt genom att säga till honom att Tylin hade stuckit kniven i sängstolpen, vilket ledde till att han försökte undvika alla livreklädda kvinnor som log. Det var inte det att han tyckte illa om att dela säng med Tylin, bortsett från det faktum att hon var en drottning och lika förnäm av sig som någon annan adelskvinna. Och det faktum att hon fick honom att känna sig som en mus som blivit keldjur till en katt. Men dagen hade bara ett begränsat antal timmar, även om det var ljust längre än han var van vid hemifrån. Och han började undra om hon tänkte göra slut på dem alla. Lyckligtvis började Tylin tillbringa allt mer tid med Sharroth och Tuon. Hennes anpassning verkade ha sträckt sig så långt att hon blivit vän med åtminstone Tuon. Ingen kunde vara vän med Sharroth. Tylin verkade ha tagit till sig flickan, om det nu inte var flickan som tagit till sig henne. Tylin berättade inte mycket om vad de pratade om, annat än i synligen stora drag, och ofta inte ens det. Men de kunde stänga in sig på tumman hand i timmar i sträck och skred ofta längs palatsets korridorer i lågmält samtal, ibland skrattande. Ibland följdes de av Arnath eller Selusia, Tuons gyllenblonda sojin. Ibland av ett par dödsgardister med hårda blickar. Han hade fortfarande inte lyckats klura ut förhållandet mellan Sarroth, Tuon och Annath. På ytan uppträdde Sarroth och Tuon som jämlikar, kallade varandra vid förnamn och skrattade åt varandras skämt. Tuon gav aldrig Sarroth några order, i varje fall inte som Matt hörde. Men Sarroth verkade ta Tuons förslag som befallningar. Annath å sin sida ansatte skoningslöst flickan med knivskarp kritik och drog sig inte för att kalla henne både dåre och andra värre saker. Det här är värsta sortens idioti, flicka, hörde han henne säga med kall röst en förmiddag i en av korridorerna. Tailin hade inte sänt honom sin plumpa kallelse ännu, och han försökte slinka ut innan hon hann göra det. Så därför smög han längs väggarna och kikade runt varje hörn. Han hade planerat ett besök hos Sutoma och ett hos Aludra. De tre shonshanska kvinnorna, fyra om man räknade Selucia, men han trodde inte att de såg det på det viset, stod tätt tillsammans strax efter nästa hörn. Han försökte hålla uppsikt efter leende tjänstekvinnor samtidigt som han otåligt väntade på att de skulle röra på sig. Vad det än var de pratade om skulle de knappast uppskatta att han kom indrumlande mitt i det. En omgång med remmen skulle få dig på andra tankar och jaga bort de här dumheterna ur huvudet på dig, fortsatte den långa kvinnan med iskall stämma. Be om det så att vi får det gjort. Märt stack fingret i örat och skakade på huvudet. Han måste ha hört fel. Selucia, som stod med händerna fridfullt knäppta framför livet, rörde i varje fall inte en min. Sarroth flämtade däremot till. Ni tänker väl inte straffa henne för detta, sa hon argt på sin släpiga dialekt och glodde på Annath som om hon ville borra hål i henne med blicken. Men Sarroth kunde lika gärna ha varit en stol med tanke på hur mycket den långa kvinnan brydde sig om henne. Du förstår inte, Sarroth. Tuons suck fick det att fladdra i slöjan som täckte hennes ansikte. Täckte, men inte dolde. Hon såg resignerad ut. Han hade blivit minst sagt förbluffad när det visat sig att hon bara var ett par år yngre än han. Han hade snarare trott att det rörde sig om 10, eller i varje fall 6 eller 7. Förebuden ger annat besked, Annath, sa flickan lugnt. Inte det minsta arg. Hon konstaterade bara fakta. Jag försäkrar dig att du ska få veta om det förändras. Någon knackade honom på axeln och när han vred på huvudet fick han se en tjänstekvinna med ett brett flin. Nåja, han hade inte haft så bråttom ut egentligen. Tuon bekymrade honom. Och när de möttes i någon korridor bugade han alltid så hövligt han kunde, och i gengäld ignorerade hon honom lika fullständigt som Sarroth eller Annath. Men det började kännas som om de möttes lite väl ofta i korridorerna. En eftermiddag gick han in i Tylins svit efter att han kontrollerat att Tylin hade stängt in sig tillsammans med Sarroth i något ärende. Och i sovrummet fann han Tuon som stod och granskade hans achandarej. Han stelnade till när han såg att hon fingrade på de ord på gamla språket som var inskurna i det svarta skaftet. En korp i någon ännu mörkare metall var inlagd i vardera änden av skriftraden, och ett par till var graverade på den svagt krökta klingan. Korpar var ett kejsligt signum i Shonshen. Märt höll andan och försökte gå baklänges utan att ge ett ljud ifrån sig. Det beslöjade ansiktet vändes mot honom. Egentligen ett riktigt sött ansikte, om hon någon gång ville sluta se ut som om hon tänkte bita av ett veträ på mitten. Han tyckte inte längre att hon såg ut som en pojke. De där breda, åtsittande skärpen som hon alltid bar lyckades onekligen framhäva de former hon nu hade. Men det var inte långt ifrån. Det var sällan han såg en vuxen kvinna yngre än sin mormor utan att i varje fall i förbigående fundera på hur det skulle vara att dansa med henne, kanske kyssa henne. Till och med de här fisförnäma shonshanska damerna av det sanna blodet. Men inte minsta tillstymmelse till någonting sånt föll honom in när han såg Tuon. En kvinna måste ha någonting att lägga armen om. Vad skulle annars poängen vara? Jag har svårt att föreställa mig att Tylin äger någonting sånt här, sa hon med sval, släpig röst, samtidigt som hon ställde ner spjutet med den långa klingan in till hans båge. Så det måste vara ditt. Vad är det? Hur fick du det i din ägo? Dessa kyliga, uppfordrande frågor fick honom att bita ihop käkarna. Den fördömda kvinnan lät som om hon gav order till någon betjänt. Ljus, så vitt han visste, kände hon inte ens till vad han hette. Tylin sa att hon aldrig frågat om honom eller nämnt honom sedan hon erbjudit sig att köpa honom. Det kallas ett spjut i snåd, sa han, och motstod lusten att luta sig mot dörrkarmen och sticka tummarna innanför bältet. Hon tillhörde trots allt Shornshans sanna blod. Jag köpte det. Jag ger dig 10 gånger vad du betalade, sa hon. Säg priset. Han var nära att skratta. Han ville göra det, och sannligen inte för att han var glad. Inget kan ni tänka er att sälja, utan bara, jag tänker köpa det, och så här mycket betalar jag. Priset var inte i guldersnåd. Mot hans vilja sökte sig hans hand till den svarta halsduken för att försäkra sig om att den fortfarande dolde det ojämna ärret som löpte runt hans hals. Endast en dåre skulle betala det ens en gång, för att inte tala om 10. Hon studerade honom en kort stund med ett ansiktsuttryck som inte gick att tyda hur tunn slöjan än var. Och sen var det som om han hade gått upp i rök. Hon gled förbi honom som om han inte längre fanns där och svepte ut från rummet. Det var inte enda gången han stötte på henne ensam. Naturligtvis hade hon inte alltid sällskap av Ernath, Seleucia eller vakterna. Men han tyckte ändå att det hände lite väl ofta att han bestämde sig för att gå tillbaka efter någonting och fann sig stå öga mot öga med en ensam Truon när han vände sig om. Eller att han lämnade ett rum i en hast och hittade henne utanför dörren. Mer än en gång när han var på väg från palatset kikade han över axeln och fick se hennes beslöjade ansikte titta ut från något fönster. För all del kunde man sannligen inte påstå att hon stirrade. Hon tittade på honom och lät sedan blicken glida vidare, som om han upphört att existera. Kikade ut från ett fönster och vände sig tillbaka in mot rummet så snart han såg henne. Han var en golvlampa i korridoren. En gatsten på Molharas torg. Men det började göra honom nervös. Kvinnan hade trots allt försökt köpa honom. En sån sak räckte ganska bra för att man skulle bli nervös. Inte ens Truon kunde dock på allvar rucka hans sprudlande känsla av att allting äntligen började ordna upp sig. Golamen kom inte tillbaka, och han började tro att den kanske hade gett sig av för att söka en gröda som var lättare att skörda. Hur som helst höll han sig borta från mörka och ensamma platser där den kunde angripa honom. Medaljongen var förvisso utmärkt på sitt sätt, men en rejäl folksamling var bättre. Vid sitt senaste besök hos Alludra hade hon nästan försagt sig, det var han säker på. Innan hon besinnade sig och hastigt och lustigt motade ut honom ur vagnen. Det fanns ingenting som inte gick att få ur en kvinna om man bara kysste henne tillräckligt mycket. Han höll sig borta från vandrande kvinnan för att inte väcka Tylins misstänksamhet. Men Nerim och Lopin forslade i löndom hans riktiga kläder till värdshusets källare. Bit för bit förflyttades innehållet i den järnbeslagna kistan under Tylins säng över Molhara och lades i gropen under värdshusets köksgolv. Denna grop började emellertid bekymra honom. Den hade dukt alldeles utmärkt när det gällde att gömma en kista som var hart när omöjlig att bryta sig in i. Då hade han dessutom bott på värdshuset själv. Nu hällde hans betjänter helt sonika ner guldet i hålet efter att Sertell sett till att köket var tomt. Tänk om någon började undra varför hon jagade ut alla när Lopin och Nerim kom. Vem som helst kunde lyfta på den lösa golvstenen om man bara visste var man skulle leta. Han måste själv försäkra sig om att guldet var kvar. Efteråt, långt efteråt, undrade han varför inte de förbannade tärningarna varnade honom.